till Lönsamhetspodden, podden för dig som vill stärka ditt affärsresultat. Idag gästas Lönsamhetspodden av Göran Skugge, senior partner på Pricegain. Välkommen.
Tack så mycket.
Jag heter Matilda Hölke, är director och marknadschef på Pricegain. Och idag så ska vi prata om pris i olika försäljningskanaler. För det verkar vara någon form av etablerad sanning där ute att du ska ha samma pris i alla kanaler. Ska man verkligen det?
Korta svaret är nej, inte nödvändigtvis. Vi har ju, det finns andra poddar där vi pratar om värdebaserad prissättning, du och jag, Matilda. Och jag rekommenderar att titta på den. Men priset i kanalen ska ju också motsvara värdet av att handla i den kanalen. Så är det ett högre värde för mig som köpare att kunna gå in i en butik och klämma och känna på en vara jämfört med att se den online på webben, då ska ju priset på de två ställena spegla det. Så att ibland kan det vara så, om man kan ha som affärsstrategi att jag ska ha enkelhet, jag ska ha samma priser i alla kanaler. Mm. Men vi misstänker att man kommer att förlora i lönsamhet på det om inte priset motsvarar värdet även i försäljningskanalen.
Mm. Men hur går man tillväga då om man nu vill ta reda på det här värdet av att handla i olika kanaler?
Vad vi gör på Pricegain när vi hjälper kunder med det, det är att vi genomför kundundersökningar där vi ur dem, vi ställer ett antal frågor och ur dem så kan vi finna skillnaden i värde mellan att handla i butik och på webb exempelvis. Då. Så att man måste, som vi har predikat inom värdebaserad prissättning, man måste utgå ifrån kunden och ur kundperspektivet förstå vad den här skillnaden är. Sen invänder ju många att ja, men kunden kommer att bli jätteupprörd om den går in på webbsidan, googlar fram sin produkt, hamnar hos mig, ser att den kostar 190 kronor där och så kommer den in i butik och så kostar den 219 kronor i butiken. Och svaret på det är ju att du måste vara tydlig med vad priserna gäller. Har du olika priser på webb och i butik, då behöver du tala om på hemsidan att det här är ett webbpris. Mm. Och då kan ju kunden själv bestämma, ja, vill jag lägga ordern nu till det här priset eller vill jag gå in i butiken, klämma och känna och köpa då eller gå tillbaka hem och köpa den på webben. Valet är ju kundens då, men den kan inte bli besviken för du är ju transparent med att det här är olika priser då.
En fråga som vi vanligtvis brukar få i olika sammanhang. Det är inte diskriminerande att ha olika priser i olika kanaler.
Nej, men det beror ju på hur man utformar det förstås. Mm. Men om jag som konsument, om alla kanaler är tillgängliga för mig, men det är olika priser i olika kanaler, så är ju inte det diskriminerande. Men om jag skulle utestängas från att köpa till vissa priser, då kan det ju vara diskriminerande. Ett viss diskriminering är ju helt accepterat, till exempel att pensionärer får ett lägre pris på biobiljetter än vad jag som icke-pensionär än så länge i alla fall får. Mm. Så att den typen av diskriminering är ju accepterat. Men att du som kvinna skulle få ett bättre pris än jag som man på biografen, det är ju inte accepterat och skulle sannolikt inte hålla i om det skulle gå till någon domstol någonstans. Mm. Så att så länge som man erbjuder alla möjlighet att köpa till de olika priserna, då får man ju själv bestämma vilken kanal eller så det handlar om som jag handlar i givet de olika priserna. Och då är det ju inte diskriminerat om det är tillgängligt för alla.
Mm. Men hur ska man tänka när man sätter priser i den egna kanalen då jämfört med om man har återförsäljarkanaler?
Mm. Där handlar det ju om, du vill ju upprätthålla en god relation med dina återförsäljare naturligtvis. Mm. Så att om du ger dem priser som gör att deras utpriser mot kund blir mycket högre än vad du själv tar på din webbplats exempelvis, så kommer ju inte dina partners i värdekedjan att vara nöjda naturligtvis. Så att det handlar om att hålla ett pris hos dig som motsvarar dina partners priser där ute. Men samtidigt så ska ju dina partners premieras Så att de, ju mer värde de ger tillbaka till dig, desto bättre inköpspriser och desto bättre marginal kommer ju de att få i sin försäljning.
Mm.
Och det här handlar ju om rabattstrukturer och så vidare vid B2B-försäljning, alltså när du säljer vidare i kanalen. Och det är ju ett lite annat ämne.
Mm. Mm. Men vilket pris ska man sätta på en marknadsplats då?
Ja, det beror ju på vad det är för typ av marknadsplats. Oftast är det ju väldigt hög konkurrens där.
Mm.
Om vi tittar till exempel på elektronikprodukter, tv-skärmar, hörlurar och så vidare. Går du på prisjakt eller price runner eller vad du vill och söker på den produkt du är intresserad av, så ser du ju att de stora aktörerna, de har i princip samma pris.
Mm.
Och det måste man ha på den här typen av produkter som är väldigt konkurrensutsatta. För jag kommer ju inte att köpa av retailer B om den är 10% dyrare än retailer A. Det är ju bara bortkastade pengar.
Mm.
Så att jag måste hålla samma priser där på huvudvarorna. Men sen handlar det om att ta igen marginaler på tilläggsköp och så. Det kan man ju också vara ganska smart i hur man gör då.
Mm.
Och förstå kundbeteendet. Men så att beroende på om marknadsplatsen, om det är commodities som du säljer, det finns en marknadsplats, ja, då har du inte speciellt mycket val än att följa konkurrenternas priser.
Mm.
Men nu är det inte bara priset som spelar in. Om jag är en välkänd aktör på marknaden och jag har ett högt kundförtroendet för mig är väldigt högt. Och så sen så finns det en konkurrent, Nisses källarshop till exempel, som ingen har hört talas om.
Mm.
Om då Nisse sänker sitt pris till 10% under mitt pris, ska jag då följa med? Nej, det ska du ju inte, för det finns ju andra värderingar. Folk kommer ju välja mig ändå på grund av mitt varumärke och inte Nisses varumärke.
Mm.
Sen är det ju andra aspekter i det hela också. Det är ju inte bara själva produktpriset. Det är ju hur ser din hemsida ut? Är det lätt att hitta artikeln? Är det lätt att lägga en order? Fraktalternativen och sådana saker. Så att det är aspekter runt omkring som kan påverka liksom det slutgiltiga priset.
Mm. Men blir inte kunden förvirrad om det är olika priser överallt?
Ja, men vi var ju inne på det förut.
Ah.
Och det, tydlighet är ju en dygd här.
Ja.
Och det, är också, det återspeglas ju varumärket så småningom om jag inte är tydlig.
Mm.
Men så man måste vara tydlig. Har jag ett pris på webben, ett annat pris i en annan kanal, då måste det klart och tydligt framgå att det är på det sättet. För då ger ju kunden ett informerat val.
Mm.
Ska jag handla här billigare eller ska jag gå till butiken och få det direkt och betala lite mer?
Mm.
Och då gäller det att sätta de prisrelationerna på rätt sätt så att det återspeglar skillnaden i värde för kunden, de olika kanalerna.
Just det. Mm. Men vad är fördelarna då med en genomtänkt prisstrategi för alla olika försäljningskanaler?
Ja, men fördelarna är ju att du får en prissättning som motsvarar kundvärdet.
Mm.
Du får en struktur i prissättningen. Och prisstrategin innehåller ju så mycket mer än att bara sätta priset. Det handlar om hur du utformar erbjudandet, vilka prisprocesser du har, din prisorganisation och uppföljning och så vidare. Så att ha en genomtänkt sådan prisstrategi, så blir det ju enklare för dig att vara följsam i din prissättning mot marknaden. Du kommer att ligga rätt i pris utifrån ett värdeperspektiv. Så att din lönsamhet kommer ju att öka jämfört med om du inte har en prisstrategi. Och ingen vet egentligen hur den här affärsstrategin som förhoppningsvis är satt, hur ska den omsättas i vår prissättning.
Mm. Men vad behöver man få på plats då för att lyckas med det här?
Ja, du behöver ju, det är ju i princip de komponenterna som jag nyss var inne på.
Mm.
Du behöver definiera din prismetod, hur ska jag sätta priserna. Du behöver utforma ditt erbjudande på rätt sätt. Möjligtvis att du behöver skapa olika alternativ. Du behöver förstå de olika kundsegmenten, vad de efterfrågar, och skapa alternativ som svarar mot de segmentens preferenser och betalningsvilja.
Mm.
Så måste du titta på din prismodell, hur tar jag betalt? Är det en one-off, är det ett abonnemang, har jag en prislista, har jag rabatter, har jag extra erbjudanden och så vidare. Hur managerar jag allt det? Och så sen är det organisationen, processen och uppföljningen. Och uppföljningen är ju väldigt viktig. Mm. När jag till exempel med kampanjer, när jag har genomfört en kampanj, hur följer jag upp dem? Blev utfallet det jag förväntade mig? Hur jämför, om jag jämför utfallet av den här kampanjen med en annan kampanj som jag genomförde tidigare, hur jämför de sig? Vad kan jag dra för lärdomar utav det?
Mm.
Så att uppföljningen är ju en väldigt viktig del för att lyckas med sin prisstrategi.
Mm.
Och sen är det ju viktigt att förstå också att en prisstrategi är ju ingenting statiskt, utan det är någonting som egentligen ska vara del av din affärsutveckling. Det är någonting som du ständigt ska förnya och se över om du vill bibehålla och öka din lönsamhet.
Tack så mycket, Göran. Om ni nu funderar på huruvida ni ska ha olika priser i olika kanaler och vill ta reda på hur man gör det här på ett bra sätt, så finns Göran till hands, så kontakta honom eller så kan ni kontakta mig eller någon av våra kollegor på PriceGain. Tack så mycket för att ni lyssnade.
Tack så mycket, Matilda.
Tack.
Och gör som Matilda sa, ta kontakt med oss. Vi älskar att prata om det här.
Ja.